Ja, vi kan fundera på vad jag sa den till. Det är ingen barngudstjänst, men jag ska använda den. Jag ställer den här borta så han är i beredskap ännu. Alltså, alla behöver en Paulus som kan utmana dig och ge goda råd. Alla behöver ha en Barnabas vid sin sida som kan uppmuntra dig under resans gång. Och alla behöver ha en Timoteus som du kan utrusta och ge vidare till. Det är typ är våra tre teman som vi haft där nu. Ja, jag tror ändå att de tre temana ligger som en grund för varenda predikan. Både utmana, utrusta och trösta och ge vidare. Så i måndags så tänkte jag att kanske kommer en tanke vad jag ska ha. Tisdagen kom, ingen tanke. Onsdagen kom, ingen tanke. Torsdag och fredag morgon. Då började det bli riktigt jobbigt, kände jag. Då hade jag ingen tanke. Så jag sitter där hemma vid köksbordet med fiberhavregrynsgröd och äder. Och varje morgon så ber jag till Gud att han ska välsigna maten. Jag ber att han ska välsigna min familj. Och ber att han ska välsigna dagen. Det är ungefär så enkelt. Bönen tar 12 sekunder att be. Och så märker jag att det finns någonting. Jag har en liten aning om vad det kommer att bli. Men det fattas en pusselbit. En ganska viktig sån. Och rätt av det så kommer pusselbiten. Den här blinde fläcken som jag hade på ögat blir nu klar. Den sista pusselbiten som läggs, det är nämligen konfa-lektionen som jag hade på torsdagen. Den blir en viktig del i predikan idag. Så hur blev den nu då? Kanske jag undrar. Så här blev den. Utrusta i hoppet. Med löfte om liv. Det är rubriken på alltihop. Och Paulus han inleder andra Timoteusbrevet på följande sätt till Timoteus. Och så säger han så här. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristus Jesu apostel, sänd att förkunna löftet om liv i Kristus Jesus. Till Timoteus, mitt älskade barn. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Jesus Kristus, vår Herre. Alltså det kommer finnas minst två gånger då det är läge för ett halleluja och amen. Detta är första gången. Halleluja. Det är en sån grej. Ha, sicken början ut. Så denna predikan kommer att vara liksom en riktning i evigheten. En fot där och en här nere på jorden. Det är de två dimensionerna som kommer att ligga till grund för detta här nu. Och Paulus han fortsätter här nu med en glödande passion när han säger: låt Guds nådegåva flamma upp igen. Den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är hans fånge utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd har han frälst oss i Kristus Jesus från evighet. Nu har hans nåd blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. Det sicket paket som han konstaterar för Timoteus här. Och Paulus, han påminner faktiskt Timoteus om en hel del grejer. Det är att Guds nådegåva som finns i dig, och inte bara i Timoteus nu, utan det som Gud har lagt ner i ditt liv, använd den, plocka fram den, bruka den väl. Och han påminner om kraftens och kärlekens och självbehärskningens ande. Alltså det som Gud har gett här nu, det är alltså en gudomlig gåva som du får av nåd och som du inte kan göra dig förtjänt av på något möjligt vis. Utan Gud har gett dig den grejen. Och Paulus, han påminner om att du ska inte skämmas för evangeliet om Jesus Kristus. Gör inte det. Och att Jesus till och med, det är han som står för hela kalaset. Det är Jesus som står för frälsningen. Det är han som gör det. Och så säger Paulus att det finns en helig kallelse över ditt liv. Det är inte begränsat till Timoteus. Det finns en helig kallelse över ditt liv och över mitt liv. Och det är till ett heligt liv genom Guds beslut och nåd. Och så säger han någonting ganska häftigt på slutet. Det är att Jesus har gjort någonting med döden. Han har gjort slut på den och han har fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. Nu ska vi veta att Paulus sitter i fängelse när han skriver detta och uppmuntrar och utrustar Timoteus. Så säger han så här, Inge. Ja, detta är ju egentligen när Paulus står på ruinens brant. Visst får jag lida, säger han. Men jag skäms inte. För jag vet vem jag tror på. Det är det som bär han igenom allting. Jag skäms inte för det. Jag får lida, jajamensan. Men jag vet vem jag tror på. Det är Jesus Kristus. Det är ganska uppmuntrande i mina ögon. Och det är nu som den här dimensionen kommer in. Så om vi startar första powerpointen här nu. För i konfan här nu så var ju temat hopp. Det var ju det stora. Och hur ska jag presentera detta gigantiska ämne för ett gäng konfirmander? Och hur ska jag presentera det för vem som helst egentligen? Det är detta vi ska ha med oss här nu i arbetet. Så nu får du världens snabbaste konfa-lektion. Nu tar vi nästa bild. Du vet, efter en passionerad natt eller fler så kommer en födelse. I ett resultat åt det, allihop. Alltså det är tre omistliga delar i livet. Vi föds. Sen kommer ett stort sjok med liv. Och sen så kommer den tredje sista delen. Det är död. Alltså vi kommer inte från det grejet. Om man inte heter, så tar vi nästa bild. Om man inte heter Henok eller Elia. Henok hade vandrat i 350 år med Gud. Och helt plötsligt så fanns han inte mer. För Gud plockade upp han. Och Elia med himmelsfärden. Elisa står där och bara kollar hur hans kompis rucks rätt upp. De bägge. Han behövde inte smaka på döden. De fick fortsätta sitt liv. Det är ganska häftigt. Så tar vi nästa bild. Här säger Jesus någonting viktigt till lärjungarna. I Johannes. Så säger han så. Låt inte era hjärtan oroas. Och så har gjort med fet stil här nu. Det var den som skulle peka på egentligen. Men nu ligger det grejer här. Tro på Gud och tro på mig, säger han. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är, säger han. Tre grejer konstaterar han. Tron är ganska väsentlig. Tro på Gud och tro på mig. Jesus gör sig jämställd med Gud. Det är det bästa. Tro på mig. Och sen säger han att jag ska förbereda en plats för er. När jag kommer upp till himlen, till min far. Då ska jag liksom göra ordning gästrummet för er. Och så ska jag komma och hämta er. För ni ska vara där jag är. Och jag tänker att om vi ska till ett resemål, så läser den ibland en resebroschyr. Och så läser den på om det resemålet. Så mötet går. Så långt det bara går. Och så läser den. Och så ska en kanske sin då berätta om detta. Liksom hur den har upplevt den informationen. Eller till och med hur den har upplevt resan. Och så kanske du har varit på världens resa. Och du ett världens godaste mat, och så ska du försöka beskriva detta på något sätt. Alltså maten, den var så god som, och så försöker vi hitta på något ord. Sånt som vi gick på. Alltså det var vidare än något annat. Det var länt som, och så vet inte vad det är riktigt. Ha med den bilden här nu. Det här, ta nästa bild nu. Nu hoppar jag för långt. Så är det. Vi ska i alla fall komma till den bilden snart med resemålet. Nu pausar jag den grejen. Jag gick in händelse i förväg här nu. För jag har inte powerpointen i huvudet riktigt. Nu har vi tillbaka igen. Med att vara det Jesus är. Kolla här nu. Ta nästa bild med korset här nu. När nu livet ställs på sin spets. Nu tar vi detta först här nu. Så tänker jag att alltså det mest väsentliga när du liksom kommer, vad ska jag säga, in i det allra sista, när det inte finns någonting mer kvar, så talar du sällan om väder och vind. Det är inte det som är det primära, tänker jag. Utan när du verkligen står på ruinens brant, så börjar det bli ganska väsentligt när du summerar ditt liv. För den ene personen, det vet vi ju, rövan på korset, han hade inga snälla ord om varken Jesus eller den andra. När han säger att, ja, om du nu är Messias, så fräls dig själv av oss samtidigt. Men den andra personen förstår ju att nu finns det ingen runt omkring mig. Nu står jag här. Och så säger han de orden som vi känner till ganska väl. Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus svar, i se det sista ordet, det är ofta det som vi har fokuserat på när vi tänker på himlen och allt det. Idag, säger Jesus, ska du vara med mig i paradiset. Men jag har strykit under en annan grej som jag ser. Idag ska du vara med mig i paradiset. Så istället för att göra liksom en spekulativ bild på hur paradiset är, så tänker jag, kolla bara på den grejen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Att få vara med Jesus den dagen du avslutar jordelivet. Tänk att få vara med Jesus där. Det är ganska häftigt. Och nu var ju tanken att de skulle presentera resemålet. Det blir lite liksom tvärtom här nu. Men det får det ha överseende. Ibland går det lite snabbt. Så om vi tar nästa bild här nu. Det är ju detta nu när jag ska komma med resemålet och när jag ska läsa på om en resa. Johannes får ju en liten glimt åt det som ligger framför. Gud liksom öppnar ridån lite grann så han kan se vad som ligger framför. Och när Johannes ska beskriva detta så är det ungefär som den resan som han sa nu, att när du ska beskriva den där gode maden eller den fina stranden som du ser på. Så när Johannes ser den nya himlen och nya jorden som kommer ner, så liknar han det med som det som alla kan känna igen. Och det är en brud. Vad är det finaste, det vackraste som du kan tänka på, så som folk kan känna igen? Jo, det är en brud. Och så beskriver han så här i Uppenbarelseboken 21 och 2. Det liknar, eller som en brud. Han försöker att beskriva, men det går inte fullt ut. Utan det är som en brud. Och så säger han sina, den heliga staden från Gud hade Guds härlighet. En strålglans som den dyrbaraste ädelstenen. Ser ni? Den heliga staden från Gud, den hade Guds härlighet. Och så kommer beskrivningen, som den dyrbaraste ädelstenen. Och staden var av rent guld som liknar glas. Stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas. Och på konfans så jämförde jag Bibelns första bok och Bibelns sista bok. Första Mosebok, när Gud skapar himmel och jord. Och i Uppenbarelseboken, som är den sista boken, så blir det en ny himmel och en ny jord. I första boken så fördrivs folket ifrån Edens lustgård. Och det blir ju en spricka, som vi vet. Och det blir inte längre harmoni direkt mellan Gud och folket. Men i Uppenbarelseboken, i det sista som Johannes får se, så ser han någonting. Att det ska få se hans ansikte. Och det står ju på, när jag ställer i Bibeln, att ingen kan se Gud och leva. Men det kommer att hända när vi lyfter blicken, när vi har den fäst lite längre än bort än våra jordeliv. Det ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Vi ska få tillhöra Gud den dagen, mina vänner. Det är det som Johannes får se när Gud lättar på ridån. Detta är ju en uppmuntran och en utrustning för martyrkyrka som lever i förföljelse. Det här är en del av utrustningen. Ha blicken fäst där. En blick där uppe och en blick här. Och så får det jobba liksom lite parallellt. Det är det som är hoppet. Vi ska ha liksom blicken fäst där på. I morse så hörde jag på en lovsång. Ja, det var en dansk lovsång. För er som kan danska. Det är nästan som Donse. Så står det så här att höll hoppet upp. Håll upp hoppet. Håll det utsträckt för mig. Alltså tänk nu på Johannes vision. Håll hoppet utsträckt för mig. Här är en framtid. Här är liv. Han är på väg. Är ni med? Jag ska bereda plats, säger Jesus, för att ni ska vara där jag är. Han vill utrusta oss i hoppet, där vi är, för att vi inte ska tröttna, för att vi inte ska ge upp. Så finns det sådana här otroligt viktiga, starka berättelser i Bibeln. Och när Paulus själv står på ruinens brant, vilket han gör här nu i andra Timoteusbrevet. Han står där, eller sitter i fängelset givetvis. Och vet att det är liksom slutet närmar sig. Så säger han så här i andra Timoteus kapitel 4, vers 7-8. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, säger han. Nu är du med här i. Varje person som vill ha med Jesus att göra inkluderas här nu. Hör nu. Inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Det är fina grejer. Och så säger Paulus till Timoteus så här. Det du har hört av mig. Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska kunna undervisa andra. Det du får ta emot här, det barna får ta emot i söndagsskolan, det barna får ta emot på scouter eller var det nu än är någonstans, kommer en vacker dag och ges vidare. Det ska inte behållas för sig själv. Men den främsta, tänker jag här nu, den främsta utrustningen, den är ganska viktig här nu. Den främsta utrustningen, det är alltså kraft ifrån höjden. Med en helig andes kraft så kan vi vara med och utrusta och utmana och uppmuntra varandra. Att föra människor fram till Jesus. Vi kan inte frälsa någon, men vi kan föra fram människor till korset och visa han har gett sitt liv för dig och mig. Det enda du behöver göra är att tro på Jesus och bekänna han som Herre och frälsare i ditt liv. Visst är det bra? Ja, amen, ja, precis. Jag kommer att stå där nere vid trappas in under förbönstund. Jag kan inte säga som Paulus att jag kommer att ge dig kraft genom min handpåläggning. Men vi kan be om kraft ifrån höjden tillsammans, om du vill ha det. Jag kan kanske få vara ett redskap för Jesus i det, om du vill vara med och be den bönen. Herre, ge mig kraft ifrån höjden så jag kan förvalta detta som du har gett oss och anförtrott oss. Så vi kan tjäna dig med glädje. Så den som vill är välkommen ner. Vi knäpper våra händer. Tack Jesus att du är det största Herre. Tack Jesus att du Herre utrustar oss med kraft ifrån höjden Herre. Jesus, utan den heligande så blir det ganska torrt Jesus. Vi är helt beroende åt dig Herre. Tack att vi får tillhöra dig Jesus. Tack att vi får upphöja dig som kung Jesus. Tack att vi får göra det Herre. Tack att vi på den årshögtiden Herre får fästa våra blickar på dig. Att vi får bli utrustad i hoppet Herre. Och luftet och liv det ligger i dig Jesus. Hjälp oss så, som Paulus säger, att vi får bli bevarade i tron Herre. Hjälp oss att kämpa den goda kampen Herre för dig Jesus. Men vi är helt beroende av dig, Herre. Hjälp våra vänner som lider nöd just nu, Herre. Jesus, vi förstår inte allt som händer, Herre. Men hjälp oss att aldrig släppa hoppet, Herre. Och hjälp dem som just nu får sätta sina liv till Jesus. Tack att du finns där och tar emot dem, Jesus. Det är svårt för oss att ta in, Herre. Men vi lägger allting inför dig, Jesus. Vi ber om Jesu blodsbeskydd över oss som är här, över de som lyssnar och över hela ditt folk, Herre. I Jesu underbara namn. Amen.